Har du testat quizzen som cirkulerar på Facebook? En anonym användare på creepypasta.vicka.com berättar om vad som hände när han testade ett. Och jag råder er att lyssna på berättelsen innan ni ger er in i spelet. Vår lyssnare Mikaela fortsätter berätta om fantomminnen. Hon har många historier, inte bara ifrån sitt eget liv utan också ifrån personer i hennes närhet. Ni lyssnar på Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Och det här avsnittet ersätter avsnitt 110 och är alltså ett bonusavsnitt med nytt material. Ja, Mikaela Schmidt skriver om sina upplevelser på sin blogg. Hon skriver om en kvällspromenad där hon fått se något märkligt på himlen. Om ett samtal med en vän och minnen ifrån barndomen. Hon berättar också om mötet med Einar Korpe. Och jag läser upp Himmelsk vrede. Det har hänt något konstigt. Något som jag inte kan förklara hur mycket jag än försöker och som faktiskt skrämde mig ordentligt just när det hände. Ja, nu också. Men nu har jag hunnit lugna ner mig lite och försökt söka information om det ytterst märkliga fenomen som jag upplevde igår. Jag var ute på min vanliga kvällspromenad när det hände. Så här års blir det ju mörkt tidigt och vi har haft ganska kallt ett tag. Så det var inte många människor ute, fast klockan inte var mer än 7. Jag såg i gatlyktornas sken att det snöade lite och kände kalla flingor landa i ansiktet. Halt var det också för ingen hade brytt sig om att sanda på länge eftersom det hela tiden kom ny snö och la sig ovanpå. Plötsligt kom det ett otroligt högt ljud ifrån himlen som fick mig att tvärstanna och förskräckt stirra uppåt. Samma typ av skärande oljud som uppstår när man drar med naglarna mot en griffeltavla fast 1000 gånger högre. Min hjärna hängde inte riktigt med i den oväntade vändning min fridfulla promenad plötsligt tagit. Och för en kort sekund trodde jag att två stora, tunga lastbilar just kolliderat ovanför mitt huvud. Alltså tittade jag upp i himlen för att se åt vilket håll jag skulle fly ifrån nedfallande lastbilsdelar. Men himlen var tom och svart och såg ut precis som vanligt. Inga lastbilsdelar kom regnande ifrån himlen. Naturligtvis gjorde det inte det. Bara den gamla vanliga tysta snön. Jag såg mig omkring för att försöka lista ut var ljudet kom ifrån när det nu inte var ifrån himlen. Ingenting. Inga människor, ingen trafik, ingenting. Jag såg upp mot himlen igen och försökte se något annat än mörk kvällshimmel som kunde bistå med en logisk förklaring till oljudet. Men ingenting. Det kändes på något sätt som att något som låter så där högt måste vara stort och synas tydligt. Och när så inte var fallet så kunde jag inte hitta någon rimlig förklaring överhuvudtaget. För himlen själv låter ju inte. Eller? Jag har åtminstone aldrig hört talas om det. Jo, åska förstås. Men det här var inte åska. Jag hade precis bestämt mig för att det måste röra sig om ett eko som studsade mot molnen på något sätt. Och att det som åstadkommit ljudet befann sig på marken någonstans i närheten. Lastbilar envisades min hjärna eller tågvagnar. När ljudet plötsligt återkom. Men nu hade det ändrat karaktär och lät mer som en falskspelande orkester av mistlurar och valthorn. Eller det var inte ens falskt förresten, det var värre. Mer som ett okontrollerat blåsande och tutande. Och det kom definitivt ifrån himlen. Det var nu jag blev riktigt rädd. Hur kunde det låta så, tänkte jag, och satte händerna över öronen. Fortfarande stirrande upp i mörkret för att försöka förstå vad tusan det var som hände. Jag har aldrig hört något liknande och hoppas jag slipper höra det igen. Till slut så blev det i alla fall tyst och jag skyndade mig att börja gå hemåt. Precis innan jag skulle gå in så mötte jag en man som såg minst lika skärrad ut som jag. Inte bra, sa han på bruten svenska och pekade upp mot himlen. Inte bra, höll jag med och skakade på huvudet. Där uppe mycket arg, sa mannen bedrövat. Ja, inte bra, upprepade jag och blev irriterad över språkbarriären eftersom vi uppenbarligen båda hade behövt prata. Jag försökte med engelska men det gick inte bättre, så vi vinkade bara lite uppgivet till varandra och jag gick in till mig. Han gick väl hem till sig, antar jag. Eller vart han nu var på väg. Det första jag gjorde när jag kom in, fått av mig ytterkläderna och satt mig vid köksbordet, var att ringa till min syster. Det är ofta henne jag ringer först när det hänt något. Men den här gången svarade hon inte. Så istället satt jag igång att googla. Jag ville se om jag kunde hitta information om det märkliga och ganska obehagliga ljudfenomenet. Det var inte svårt att hitta olika artiklar, vittnesmål och videoklipp om det där. Till min förvåning upptäckte jag snart att mängder av människor världen över vid olika tillfällen de senaste åren upplevt exakt samma sak som jag just gjort. England, Frankrike, USA, Kanada, Sydafrika, Sverige och Norge, Finland, Ryssland och Kina. Rapporter om liknande händelser kom ifrån precis överallt. Jag hörde upprörda röster på en mängd olika språk. Människor filmade tomma himlar med darrande händer för att få med det fruktansvärda oljudet. Jag läste och bläddrade runt bland mängder av länkar och hittade många vittnesmål, videoklipp och framförallt sagor. Men inga svar. Sanningen tycks vara den att man inte riktigt vet vad de där ljudfenomenen beror på. En är att det är norrsken som låter. En annan är att det är ett form av eko. Somliga tror att det är änglar som blåser i sina basuner för att varna för jordens undergång. Andra tror att det är harp som låter. Harp är en teknologi utvecklad i USA som kan manipulera vädret och användas som militärt vapen. Anläggningar för detta finns runt om i världen och också i Sverige, som ingår i ett europeiskt system. Men ingen av dessa teorier känns särskilt logisk. Men det är ju också bara just det. Teorier. Ingen vet exakt. Men jag hörde vad jag hörde oavsett vad det har för förklaring. Och det var riktigt obehagligt och skrämmande. Det är svårt att beskriva hur det lät och varför det var så skrämmande. Kanske är det något fantomminne som gör att det låter som himmelskt vrede. Det är ganska fascinerande hur nästan alla jag pratar med har en eller annan historia att berätta. De mest oanade personer väljer att anförtro mig sina upplevelser så snart bloggen eller fantomminnen kommer på tal. Det är som att människor har svårt att prata om sånt. Men så fort det finns ett namn på det som inte låter övernaturligt eller flummigt så blir det lättare för dem att berätta. Fantomminnet är inte på minsta sätt något paranormalt ju, utan det är en högst naturlig del av oss. Vårt minne och vårt DNA. Det finns i oss alla. Förr förmedlades fantomminnen hemma i stugorna vid dagens slut. Men sen vi började kalla det för skrock och skrönor har den berättarkonsten nästan gått förlorad. Det ligger en dold kunskap i den här sortens minnen som vi behöver. Och det är därför som det nu istället finns vandringssägner och creepypastas som är lite mer anpassade till vår tid. Men det betyder inte att det gamla sättet att förmedla fantomminnen måste dö ut. Och fortfarande verkar väldigt många som jag pratar med uppleva den gamla typen av fantomminnen. De varelser som befolkar fantomminnet är starkare än någonsin. Och det är vår tid som har förlöjligat deras namn. Så till den milda grad att folk inte vågar berätta om dem och knappt ens förstår vad det är de ser när de möter en av dessa varelser. Ändå finns det ju där, fantomminnet. Och jag väljer att föra traditionen vidare på det gamla sättet. Kanske är det därför som jag har fått höra alla dessa historier. För att det finns ett namn och en förklaring som gör att det inte längre är lika konstigt att ha mött vittra eller på annat sätt snubblat över sitt fantomminne. Häromdagen kom min vän Frej och hälsade på. Frej är en vanlig gladlynt person som inte har mycket till övers för sånt som man inte kan se. Han är otroligt händig och kan laga nästan allt. Men där tar hans värld slut. Det som inte syns och som inte är bevisat vetenskapligt finns helt enkelt inte, och han vill inte prata om det heller. Därför var jag ganska tveksam till att överhuvudtaget nämna mitt skrivande. Men jag gjorde det ändå till slut. Och ser man på, till och med Frej hade något att berätta. Du vet det där med dubbelgångare. Det sägs ju att alla har en. Men jag undrar vad det verkligen är. Kan de byta utseende? Jag menar, när folk säger dubbelgångare så menar de ju en annan exakt likadan person. Som en tvilling typ. Men jag undrar om de där dubbelgångarna är en särskild sorts någonting. Att de kan imitera utseende på något sätt och fortfarande vara något annat där inuti. Förstår du vad jag menar? Bra. Jag vet inte hur det skulle funka, men jag har varit med om ett par mysko-grejer som fått mig att undra. Vad det egentligen är för konstigt som kan göra så i så fall vet jag inte heller. Och faktiskt skiter jag i det. Men det är jävligt obehagligt. Ursäkta språket, vännen. Förlåt. Finns det mer kaffe? Tack. Jo, så jag har ju sett min dubbelgångare och det verkar inte vara en riktig person. Den såg ut som jag, men var något annat. Det tror jag i alla fall. Och jag gillar det inte. Om jag blev rädd? Nej, jag blir aldrig rädd, vet du väl. Men inte 17 var det särskilt kul heller. Första gången jag råkade ut för det där var sent en kväll och jag var på väg hem. Jag gick vägen genom parken och sen den där smala gränden mellan banken och Ica, du vet. Där det ekar så mycket. Jag hörde att någon gick bakom mig och trodde att jag hade glömt någonting. Så jag stannade och vände mig om för att kolla vem det var. Och då var det en sån där dubbelgångare. Han såg ut som jag och hade till och med samma kläder på sig. Jag känner ju ingen sån och jag kände mig faktiskt lite hotad och trodde att han kanske tänkte råna mig. Det låg något i luften liksom. Vad vill du? Sa jag. Men då vände han bara och drog iväg. Ja, jag hade ju varit på puben och tagit ett par öl, men jag var inte full, knappt berusad. Så jag inbillar mig inte om du tror det. Den andra gången det hände var inte ens länge sedan. Kan det vara någon månad sedan kanske? Jag hade precis kommit hemifrån jobbet och klivit ut ur bilen hemma. Hunden brukar stå i fönstret och kolla efter mig, fast han inte får. Så jag kastar en blick ditåt. Och ja, där stod jag i fönstret och kollade ut. Eller, det var ju inte jag. Det såg bara ut precis som jag. Jävligt obehagligt alltså. Nu svor jag igen, förlåt. Jag försöker faktiskt skärpa mig. Men där stod alltså den där grejen i min lägenhet och tittade ut genom fönstret och gav sken av att vara jag. Det var inte hallontårta att gå in då. Men jag bor ju där och jag måste gå hem, så jag var tvungen. Det fanns ingen där inne när jag kom in. Jag kollade precis överallt, men det var verkligen ingen där förutom hunden. Och han hade pinkat på sig. Han blev väl rädd, stackaren. Inte vet jag. Men visst är det skumt, det där. Eller jag kanske håller på att bli knäpp eller någonting. Säg gärna till i så fall. För jag fattar dubbelgångare. Men inte det där som hände. Gör du? Jag ska berätta för er om något som hände när jag var liten och som både jag och familjen fortfarande minns och pratar om ibland. Jag var bara 4 eller kanske 5 år när jag träffade henne första gången. Hon kom gående mot mig från trädgårdens allra bortersta hörn och hade lite svårt att svepa fram riktigt så elegant som hennes uppenbarelse egentligen krävde. Eftersom klackarna på hennes knäppkängor sjönk med lite i den mjuka gräsmattan för varje steg hon tog. Ändå lyckades hon se graciös och elegant ut i solskenet och sommarvärmen. Hon var klädd i en ljust, lila, hellång, vid klänning med en massa gulvit spets runt halsen och ett brett, mörkare lila band om midjan. Klänningen var så lång att den helt dolde kängorna. Hon var tvungen att hålla upp den med båda händerna fram för att inte riskera att snubbla på den eller trampa sönder follen. Hon hade långt blont hår i korkskruvslockar och en hatt i samma färg som klänningen. Hon såg ut att vara 17 eller kanske 18 år. Hon stannade framför mig och släppte taget om klänningen och jag tyckte att hon var makalöst vacker. Jag minns att jag trodde att hon måste vara klädd så där för att hon skulle vara med i någon form av teaterföreställning. Skådespelare brukar ju vara så där fina. Hon stod där rak i ryggen med hakan höjd och huvudet lite bakåtlutat och såg ner på mig med isblå ögon genom ögonfransarna. Jag hade aldrig sett så blå ögon och stirrade fascinerat tillbaka. Efter en liten stund räckte hon fram handen mot mig och sa vänligt: "Hej, vad heter du?" Jag tog hennes hand och neg och talade om vad jag hette. Hon sa vad hon hette, men det var ett svårt namn att uttala för mig, så tyvärr minns jag inte det längre. Jag frågade om jag skulle hämta mamma och pappa, för jag trodde att det var därför hon var där. Men hon sa att det fick bli en annan dag. Så jag fortsatte leka och nästa gång jag tittade upp så var hon borta. Jag antog att hon hade återvänt till sin teaterföreställning. Men efter det där första mötet så kom hon oftare och oftare. Och alltid ifrån bortersta hörnet av trädgården. Alltid i samma kläder. Jag ville att hon skulle hälsa på familjen, men hon sa alltid att de inte skulle se henne. Och det gjorde de inte heller. Under hela tiden jag träffade henne hävdade min familj bestämt att hon var en låtsaskompis. En sån där som barn brukar ha, ni vet. Men det lämnade ändå plats åt henne när jag krävde det. Följden blev att jag trodde att alla människor inte syns hela tiden. För jag visste ju att hon fanns. Jag tyckte inte att det var särskilt konstigt men ganska irriterande att ingen annan såg henne. För de förstod ju inte att hon inte var någon jag lekte med. Hon var ju nästan vuxen. Inte ville hon leka heller. Däremot satt hon gärna bredvid och tittade på när jag lekte och småpratade om ditt och datt under tiden. Ibland kunde hon hjälpa till att hitta på saker i leken. Vad dockan skulle heta, var leksaksbilen var på väg eller vad jag skulle rita. Den sortens saker. Hon var inte en lekkamrat utan snarare en slags nanny som såg till att jag hade roligt när jag lekte och hindrade mig från att göra bus. Ibland hade hon problem med sin klänning. Den var så stor och vid att hon hade svårt att få plats i vanliga dörrar och hon måste röra sig mycket försiktigt för hon riskerar hela tiden att ta ner och välta omkull saker som hon passerar. Ibland kunde vi skratta åt de olyckor som klänningen trots allt ställde till. Men andra gånger blev vi rädda. Som när pappa stängde bildörren och råkade klämma fast klänningen. Han såg ju inte att hon stod så nära. Jag tjöt som en misslur medan hon ryckte och slet i tyget för att komma loss. Som tur var öppnade pappa bildörren igen. Tur att han inte körde iväg. Under flera år var hon min vän och nanny, fast ingen annan såg henne. Jag är säker på att min familj oroade sig över om jag kanske var lite knäpp. Vänskapen med henne tog slut när vi flyttade. Det var inte så att vi blev ovänner, men hon kunde inte följa med eller fortsätta hälsa på, fast jag bad henne jättesnällt. Hon sa att hon hörde hemma där hon var nu och att hon inte kunde vara någon annanstans. Hon sa att hon måste stanna och att jag måste åka, men var noga med att betona att det var som det skulle. Vi skulle båda klara oss fint, ord jag inte kunde förstå då, men som jag nu är tacksam för att hon sa. Hon stod i grinden när vi åkte iväg och vinkade med sin fåniga hatt och håret flygande i vinden. Det var sista gången jag såg henne. Länge, länge efteråt envisades familjen med att fråga efter henne. Eller säga saker som, gå och lek med din kompis om du har tråkigt. Gång på gång fick jag förklara att hon bodde kvar där vi bodde förut och att hon måste vara där. Hon kunde inte hitta oss längre nu. Så småningom slutar de att fråga. Jag antar att de trodde att jag vuxit ifrån att ha en låtsaskompis. I själva verket hade jag aldrig haft någon. För vilken unge hittar på en låtsaskompis som det inte går att leka med? Som har kläder man inte visste fanns och tänker på detaljer som att en sån klänning i vår tid är ganska besvärligt. Vilken unge lämnar sin vän i grinden om vännen är på låtsas? Som vuxen nu så tror jag att hon var något helt annat. Kanske ett spöke, en beskyddare eller vilken del av fantomminnet hon nu kom ifrån. Jag hoppas innerligt att hon hittade någon annan som såg henne. Ja hörni, och så har vi kommit det här med Corpe Diem. Och nej, avsnittets rubrik är inget misstag. Det är inte felstavat eller en missuppfattning. Det var verkligen korpedagen. Och nu stod han plötsligt där lång och bred och alldeles för stor för mitt lilla kök. Han var mycket större än jag mindes honom och också mer respektingivande. Jag bjöd på kaffe och bullar och min kaffemugg försvann nästan helt i hans gigantiska näve medan vi småpratade om ditt och datt. Det kändes inte ett dugg konstigt att han var där märkligt nog. Jag glömde alldeles bort att vi egentligen inte kände varandra särskilt väl. Jag tänkte inte ens på vem han var och hur ofattbart länge han varit det. Han är en väldigt sympatisk man, Corpe. Och man har lätt att känna en slags samhörighet med honom. Men samtal leder ju för det mesta framåt. Det ena gav det andra och jag sa till honom att jag ville fråga honom massor av saker eftersom han var den han var. Corpe suckade tungt och sa sedan. Alltså, det är redan dags. Det finns alltid frågor, eller hur? Tre. Du får tre frågor, så tänk igenom dem noga. Jag behövde inte fundera länge på den första. Vill du vara min vän? Han log sorgset och frågade om det verkligen var så viktigt att jag slösade min första fråga på det. När jag bara nickade till svar såg han lite förvånad ut. Som om han väntat sig något annat, något bättre. Han teg en stund och sa sedan eftertänksamt. Svaret på din fråga är att jag inte vet om det är möjligt. Vi får se om du fortfarande vill det när vi har pratat färdigt du och jag. Du förstår ännu inte hur allting hänger ihop. Men jag ska försöka förklara det för dig, så lyssna noga nu. Några av er tids stora män och kvinnor har förstått en del av det. De som säger att rymden är oändlig. Det är den, naturligtvis. Och följden av det är att allting annat också är det. Men så långt har ni inte kommit än. Tänk dig att du har 20 legobitar. Det finns bara ett visst antal möjligheter att sätta ihop dem, inte sant? Det här är samma sak, fast mycket, mycket större. Allting är oändligt, just för att antalet material är begränsat. För det innebär ju att antalet kombinationer också är begränsade. Följdaktligen kommer allt som finns eller har funnits att finnas igen. Allting kommer förr eller senare att upprepa sig. Det är samma sak med ditt liv. Det finns bara ett visst antal möjliga kombinationer. Så ditt liv till exempel är oändligt. Du kommer naturligtvis att slita ut ditt skal och behöva byta. Eller dö, om du vill kalla det så. Men själva livet är oändligt. Själen är det. Möjligheten att kombinationen som är du dyker upp igen under exakt samma omständigheter är ganska liten. Men det händer ibland. Och då brukar det talas om att den människan dött men blivit återupplivad. Eller har återuppstått i vissa fall. Ni kliver in och ut ur livet och byter bara förutsättningar, omständigheter och ibland tid. Det här är förresten anledningen till att en del personer har minnet av tidigare liv. Det gör det också lite lättare för sådana som mig. Jag säger lättare, men det är fortfarande mycket svårt och smärtsamt. Och man vänjer sig inte. För det är ju här det har hakat upp sig för mig och sådana som mig. Ni kliver in och ut i livet, men vi bara fortsätter. Det är en tröst att din själ aldrig dör, men för mig är det sorgligt ändå. För variablerna gör att nästa gång jag möter dig känner du inte igen mig längre. Du kanske inte ens tycker om mig den gången. När man levt så länge som jag har man haft tid på sig att lära sig hur allting är beskaffat. Det hinner man knappast på en normal livstid. Och jag förstår att det blir mycket för dig att ta in. Men fundera noga på det här. Om allting är oändligt, är din själ också det? Din själ är lika gammal som min, men du minns det bara i fantomminnet. Och det är därför fantomminnen är så viktiga. Det är där du får veta alla nycklar. Det är ju för övrigt det alla religioner handlar om också egentligen. Inte sant? Att själen lever vidare om man förstår grundtanken i dem. Om man tar vara på grundbulten i alla religioner så handlar de alla om samma saker. Fast de har olika symboler och uttrycks olika för att de som berättat om dem från början är olika. Och också för att de som lyssnade behövde andra ord för att förstå. Men grunden är densamma. För det kommer ifrån samma plats, fantomminnet. Det är olika sätt att förklara fantomminnet kan man säga, enkelt uttryckt. Alltihop det där hänger ihop. Och det finns för att ge människor kunskap och förvalta sig själva, sina resurser och varandra, oavsett hur de uttrycks och berättas. Och det ska absolut inte ligga till grund för krig och våld och utanförskap som det gör idag. Ni måste ta itu med det. Så du förstår att det är viktigt att lyssna till fantomminnet och sprida de kunskaper som finns i det. Fundera på det jag nu har berättat för dig. Tänk noga och allvarsamt på det. Och ta god hand om det du kommer fram till. Jag litar på dig. Låt det ta sin tid. För det är stort och svårt att ta till sig att inget möte är det första. Och inget avsked det sista. Jag behövde verkligen fundera länge över det där. Tänka över det och försöka förstå den fulla innebörden av det jag fått veta. Men det fanns det inte tid till nu. Korpe satt ju där på andra sidan bordet och väntade tålmodigt på nästa fråga. Så jag ställde den. Du har lyssnat på ett åtgärdat avsnitt som också nu blivit ett bonusavsnitt. Det här har från början varit avsnitt 110 av podcasten Paranormalia med mig, Sebastian Krantz. Om du vill höra fortsättningen av historien om Korpe så tycker jag att du ska klicka dig in på avsnitt 111 om redigerat, som också kommer släppas efter detta avsnittet nu med en gång. Glöm inte att även du kan få din historia uppläst. Skriv ett PM till oss på Facebook där vi heter Paranormalia eller på Instagram där vi heter Paranormalia Podcast, så kanske du får höra din helt egna berättelse bli uppläst här i podden. Hörni, tack för att ni har lyssnat och ha nu en fortsatt trevlig natt i mörkret bland spökarna, eller en trevlig dag i solen får vi hoppas. Hej då!